Du lyssnar på Där askan blommar av Wenfan Quemai i översättning av Annika Sundberg, inläst av mig Gunilla Leining. Fiendens barn, Ho Chi Minh-staden 2016. Livet är som en båt, hade syster Nye, den katolska nunnan som uppfostrat Fong, en gång sagt till honom. När man lämnar sin första ankarplats, sin mammas moderliv, förs man med av oväntade strömmar. Om man kan fylla båten med tillräckligt mycket hopp, självförtroende, medkänsla och nyfikenhet, klarar man sig genom livets alla stormar. När Fong nu satt och väntade på det amerikanska konsulatet kändes dokumenten i hans händer tunga och förhoppningar. Ansökningarna om visum åt honom själv, hans hustru Bing, hans son Tai och hans dotter Siem. Runt honom satt eller stod andra vietnameser på stolar eller i köer och väntade på sin tur att få tala med någon av visumhandläggarna som satt vid diskar bakom plexiglasskivor. Några av vietnameserna kastade nyfikna blickar på Fong och han kände hettan i deras ögon. Halvblod, tänkte han sig, att de viskade. Hela sitt liv hade han kallats för livets aska. Vägkorsning, svart amerikansk imperialist, fiendens barn. När han var yngre hade glåporden kastats mot honom med sån kraft att de hade borrat sig in i honom och vägrat släppa taget. En gång när han var liten och bodde med syster Nye i Lam Doms nya ekonomiska zon hade han fyllt en stor balja med vatten och såpa, klivit ner i den och försökt skrubba bort det svarta från huden med en luffasvamp. Blodet hade runnit när syster Nye hittade honom. Han undrade varför han blivit född till asiat-amerikan. Var inte orolig, Ang. Det kommer att gå bra, bara du ger ett självsäkert intryck, viskade Bing. Hon sträckte sig efter honom och valkarna i hennes handflator snuddade vid hans arm. Fong nickade, log nervöst och tog sin hustrus hand i sin. Den handen hade lagat mat åt honom, tvättat hans kläder och hjälpt honom att lappa ihop hålen i hans liv. Den handen hade hållit honom och hans barn, dansat med dem, odlat och skördat riset på deras fält. Han älskade den handen och dess valkar, precis som han älskade alla delar av Bing. Han måste infria sitt löfte och flytta med henne till Amerika. Bort från soptippen där hon arbetade med att ta emot plast, papper och metall. Bredvid Bing satt Tai och Siem och vinkade till honom. Vid 14 och 12 års ålder var de nästan lika långa som sin mamma. Båda hade ärvt Bings stora ögon och strålande leende. Deras hudfärg och lockiga hår kom från honom. Glöm aldrig att ni är vackra, hade han sagt till dem när de gjorde sig i ordning inför den 5 timmar långa bussresan dit. Detta var något han ofta sa till dem, eftersom vietnameserna nästan undantagslöst föredrog ljus hud och inte sällan betraktade dem med förakt. Tai återgick till sin bok. Hans skeva glasögon gled ner på näsan. Stålbågarna höll samman av tejp. Fong påminde sig om att han måste prata med sina grannar igen och erbjuda dem ett högre belopp för att få arrendera deras risfält. Han tänkte odla mungbönor inför nyåret, något som skulle bekosta nya glasögon åt Tai och en klänning åt Siem. Siem hade på sig Tais avlagda kläder. Byxorna var för korta och blottade hennes smalben. Vid en disk framför Fong gav en amerikansk visumhandläggare en ung kvinna ett blått papper. Fong var förtrogen med färgen. Blått betydde avslag. När kvinnan lämnade disken fylldes Fong av panik. Han försökte komma ihåg övningarna han hade gjort med sin familj inför intervjun. Han hade karvat in de rätta svaren i minnet, på samma sätt som en finsnickare karvar in fåglar och blommor i trä, men nu var det tomt i huvudet. Nummer 45, disk 3, hördes det från högtalaren. Nu är det vår tur, sa Bing. Medan Fong gick mot disken med sin fru och sina barn försökte han hitta lugnet. Så länge han hade sin familj tänkte han inte låta sig skrämmas. Han skulle kämpa för chansen att ge Bing, Tai och Siem ett bättre liv. Fong nickade mot visumhandläggaren som såg ut som amerikanska kvinnor han sett på film. Blont hår, vit hy och hög näsrygg. Kvinnan låtsades inte om honom utan höll blicken fäst.